I vår Herres Jesu Kristi namn, låt oss nu alla bedja. Herre, nu ber vi att du ville låta det som du ville ha sagt komma fram och bli sagt här och nå fram till våra hjärtan och bli mottaget där. Vi ber dig, Herre, att du som kan det låter ordet bli sådant att det talar med din stämma om det som du, Herre, vet att vi behöver höra. Och så ber vi dig, Herre, om nåd att öppna våra hjärtan. Öppna dem och ta emot och behålla bara det som du ville få sagt. I ditt namn, Herre. Amen. Jag har blivit ombedd att försöka tala ikväll om ett ämne som heter på svenska evangeliet om helgelsen. Helgelse, det är svenska för heliggörelse. Så vi ska tala om heliggörelsens evangelium ikväll. Vad är det? Hur lyder helgelsens evangelium? Jo, det kan jag läsa upp för er ur Bibeln. Det står i första Korintierbrevet i första kapitlet i den 30:e versen. Guds verk är det att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och förlossning. Så står det. Att han har blivit vår visdom från Gud, står det i den norska nya översättningen, vår rättfärdighet, heliggörelse och förlösning. Detta är evangelium om rättfärdiggörelse. Om helgelsen, menar jag. Det var det vi skulle tala om. Alltså, Kristus har blivit allt detta för oss. Det är Kristus som är det. Och det förstår vi genast när det gäller visdomen från Gud. För den är ju icke vår. Och likadant när det gäller rättfärdiggörelsen. Det är Kristi rättfärdighet. Icke vår, men vi kan få del i den. Och förlösningen, förlossningen, självklart det är hans verk, men vi kan få del i den. Men på samma sätt nämns här helgelsen, heliggörelsen. Den är hans, men vi kan få del i den. Alltså allt detta har nu Kristus blivit. Och för oss också till helgelsen. Ja, men är då icke helgelsen något som vi ska göra? Det står dock att vi ska sträva efter helgelse. Det står att vi ska fullborda vår helgelse. Hur hänger detta samman? Ja, vad är helgelse? Låt oss först göra klart att på kristet språk betyder det två saker. Av vilka det ena är en del av det första. Den stora helgelsen, det är namnet på allt det som den helige ande utför med oss. Allt det också som Kristus gjorde, när vi får det. Därför talas det i katekesen om den helige ande och helgelsen. Och det betyder ju att han har kallat oss och fört oss till tro på Kristus och helgar och bevarar oss i en sann tro ända tills han kan föra oss fram till härliggörelsen, slutmålet. Det kallas för helgelsen, hela det verket. Men nu är det också en del av det verket som vi brukar kalla för helgelsen, heliggörelsen. Och det är det som sker efter omvändelsen med en troende människa. Att den stora delen måste vara hans och en gåva, det förstår alla. Det är Guds verk. Men när det gäller den lilla delen, då är vi ganska benägna att tro att det där ska vi göra. Att det är idel nåd att jag blev räddad, det vet jag om jag är en kristen. Det var sannoliken inte mitt verk som utfördes på Golgata. Det gjorde han. Men nu när det gäller att bli bevarad, då gäller det ju att stå fast, att hålla ut, att vara ståndaktig. Och då tänker man sig gärna att nu vill det att du bjuder till, nu är det ditt verk. Och det där är allvarligt, därför att det är att göra helgelsen till lag. Och då är det fara att hela grunden blir felaktig. Så att jag tänker mig att jag blev kristen av idel nåd, men jag förblir kristen genom lydnad och alltså genom lagens gärningar. Men detta är fel. Till hela det kristna livet är nåd. Och det är någonting som sker genom Kristus och för hans skull. Det är ett andens verk alltihopa. Men nu måste vi se på detta. Vad är alltså helgelse? Vad menas med att helga? Det säger oss Jesus klart, till exempel i Johannes 17, 17 versen. Där ber han till sin fader, helga dem i sanningen. Han ber för oss, för alla. Helga dem i sanningen, ber han. Och hur ska nu det gå till? Jo, han säger, ditt ord är sanning. Ordet. Vad är ordet? Allt vad Gud har talat. Men framförallt ordet självt som var av begynnelsen och som har kommit till oss, evangelium. Han som var Guds gåva. Det kan helga oss i sanningen, och det är han som är sanningen, Jesus. Och Jesus säger där i samma sammanhang att jag helgar, det står i den svenska bibeln så här, jag helgar mig till ett offer för dem, för att också det ska vara i sanning helgade. I den norska bibeln står det att jag helgar mig för dem, så det också ska vara helget i sannheten. Alltså, där säger Jesus att han vill att vi ska bli helgade, och därför helgar han sig. I den nya översättningen, den norska, har jag sett att det står han invigar sig. Jag invigar mig, för att det ska vara inviget. Hur kan man ändra så? Ja, det beror på att detta ord helga som står där betyder just inviga. Det betyder att inviga någonting åt Gud. Att avskilja det så att det blir lämnat åt Gud till ett heligt bruk. Att användas av honom. Man kan inviga templet, offren, en människa. Och nu säger Jesus att han helgar sig för vår skull till ett offer, i det tillagt i den svenska bibeln. Och det är en riktig förklaring, för detta är ju sagt sista kvällen, alltså innan han gick ut till Getsemane för att ta våra synder på sig och för att dö på korset. Han helgade sig till ett offer för oss, och det gjorde han för att vi skulle kunna bli i sanning helgade. Det finns ingen annan möjlighet än att bli helgad än att få del i detta. För det betyder först och främst att hans förlåtelse sänker sig ner som ett valv av barmhärtighet och omsluter hela vårt liv och allt vad jag är. Det är förlåtelse över förlåtelse, genom förlåtet, därför att han har helgat sig till detta offer som försonar allt. Alltså, det är grunden för min helgelse. På den grunden har vi alla som tror blivit helgade i sanningen, i honom. Den stora sanningen om honom som dog för oss. Vi har tagits in i Kristi verk Och där är vi nu, vi har fått del i detta. Och därför kallas vi heliga. Det är ju därför att vi är vikta, invigda åt Gud, överlämnade åt honom, tillhör honom. Vi är ett tempel, vår kropp är ett tempel åt anden. Och vi kristna allesammans, hela menigheten, hela Guds kyrka, är ett heligt tempel i Herren. Så står det, och så är det. Och nu kommer slutsatsen. Nu kommer följden. Just därför ska vi vara heliga. Just därför ska vi helga oss. Det är så Paulus resonerar när han förmanar, när han tillrättavisar. Vet ni då inte, säger han, att er kropp är ett tempel åt den heliga ande som bor i er och som ni har undfått av Gud, och att ni inte är era egna. Ni är ju köpta för full betalning. Förhärliga då Gud i er kropp. Alltså använd er kropp som det som den är invigd till. Ett tempel till Guds ära. Ni är köpta. Betalningen, Jesu blod, det heliga och dyra, det är givet. Och alltså, ja, det underliga är att en kristen helgar sig därför att han är helig. En kristen helgar sig därför att han redan har fått bli helig. Han gör det inte själv. Han gör det inte för att bli helig. Det är han redan. Och detta är en stor skillnad. Om man helgar sig för att bli helig, ja, då tänker man på heligheten som en fin egenskap som man nu ska skaffa sig. Som man kanske gärna skulle vilja ha och veta vad man borde ha och få mer och mer av. Vad består denna goda egenskap i? Det är kanske inte så lätt att säga. Men man har klart för sig att det är vissa saker som icke hör dit. Man vill, måste få bli fri från sina synder och fel och begär och sådant där. Och så sätter man igång för att göra sig ren. Religionshistorien är full av detta. Och kyrkans historia också. Den vanligaste vägen, det är försakelse. Att avsäga sig sådant som egentligen är Guds goda gåvor. Att vara sträng mot sig själv, att rena sig från önskemål och behov som andra har. Och så får vi alla dessa asketer, eremiter, anakoreter, munkar som lever i fattigdom och celibat och fasta för att bli heliga. Och så har vi det positiva som man vill skaffa. Skaffa sig helighet, och det ska man göra då genom bön, mycket bön, meditation, gudstjänster, långa gudstjänster, sänka sig in i det gudomliga och fyllas av ande. Allt det där som vi kallar fromhetsövningar. Och det finns mycket riktigt i detta. Var ni här i förrgår så hörde vi att vi ska fyllas av ande också genom att tala till varandra i psalmer och lovsånger och andliga visor och låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Det är så riktigt, så riktigt. Men det finns ett fel. Om man gör det för att man vill bli helig och alltså ser på sig själv. Om nu heligheten hos mig ökar, om jag gör verkliga framsteg. Nu är det så, förstår ni, att den som är ärlig, och det är du om Guds ande har fått röra vid ditt hjärta, då ser man just inte några framsteg när man ser på sig själv. Det finns en god regel som säger, och minst det, den nya människan kan man inte se i spegeln. Du kan icke spegla dig för att få se din nya människa. Man kan hålla upp evangeliet som en spegel, och där kan man få se någonting som anden visar. Vad ser du?
Du ser Kristus där, hans bild som anden tecknar för dig. Och då kan det hända att anden visar dig att du är intecknad i honom. Att du är där som en liten läm, ett stycke bland de andra. Att du hör honom till. Det kan man se. Och då ser man att för dem som är och där i Kristus Jesus i spegeln, för dem finns ingen fördömelse. Förlåtelsen välver sig åter över oss. Och det är ljuvligt att veta det. O, vilket under. Att jag får vara Guds barn där i honom. Men det beror sannoliken inte på att jag kan visa upp att jag har vuxit så mycket i helighet. Det är bara nåd och förbarmande. Han gör den ogudaktige rättfärdig. Det ser man i evangeliets spegel. Nu har man också en spegel som är lagens, och den är nyttig att hålla upp. Där ser man nämligen sin gamla människa. Och där blir den ordentligt avslöjad. Den sin gamla människa ska man hålla ett öga på. Gamla människan är korsfäst, men lever allt jämnt och försöker komma loss och lyckas ibland smita och smyger sig på oss bakifrån och för sig allt möjligt för att du ska snubbla och falla. Och då är det nyttigt att ha lagen som en backspegel i bilen och ideligen kasta ett öga på gamle Adam där bakom och vad han har för sig, så att man ser när han kommer och vad han nu tänker göra. Lagen är bra till det, men lagen är icke motorn i din bil på himmelvägen, och inte heller hjulen som bär den framåt, och inte vägen som du kör på. Allt det där, det kommer från Kristus och anden. Det är ju Kristus som är vägen, och anden är drivkraften. Och hjulen, ja, fanns inte bilar på Paulus tid. Men han talar om hur vi är rustade, och då säger han att som skor under våra fötter, det som bär oss, alltså hjulen, det är den beredvillighet som fridens evangelium giver. Det ljuvliga evangeliet om honom som dog för oss, det är det som bär oss framåt. Så är det. Och när nu anden får driva oss framåt, hur är det? Om ni drivens av anden, så står ni icke under lagen. Lagen har icke med detta att göra. Nej, här jagar du mot målet av en helt annan kraft. Alltså längs vägen där du nu rullar framåt, där står nog varningstecken. De kan lagen ha satt upp. Det finns hastighetsbegränsningar. Det finns stopptecken. Och de svarar lagen för. Men det är icke lagen som driver dig framåt. När vi jagar mot målet, då är det Guds kallelse ovanifrån genom Jesus Kristus vår Herre. Du minns, Paulus säger så. Den väldiga kallelsen att få vara med här hos honom av nåd, genom hans utkårelse. Lagen gör oss samma tjänst i helgelsen efter omvändelsen som den gjorde i omvändelsen. Den kan visa oss Guds vilja. Den är så sann, så sann. Och det betyder för den uppriktiga att den ständigt på nytt visar vår synd, vad köttet vill. Den säger, du ska icke ha begärelse. Du ska inte ens ha lust till det onda. Du ska icke känna olust inför något gott. Men hur mycket olust får jag inte kännas vid och kämpa med? Inför människor som jag inte tycker om. Plikter som är tråkiga och rutinmässiga. Ja, inför själva bönen och ordet som jag dock älskar. Som livets högsta skatt. Inte den högsta, det är Kristus, men det hör samman. Och ändå vet du att du kan känna tröghet och olust. Det gäller också om en kristen. Vi hörde det i förrgår. Kött och ande ligger i strid med varandra för att hindra er. Köttet bromsar och försöker hindra din färd. Och hur gärna skulle vi inte att vi kunde skruva bort de där bromsarna för alltid och bli av med dem. Men Gud har behag att låta dem sitta kvar i vår natur. Och vi får ha dem med på vägen så länge detta livet varar. Och han kan låta dem bli till nytta. Kan du tänka dig till nytta? För de hindrar mig att bli någonting mycket farligt. En självförsörjande kristen som börjar klara sig på egen hand. En som har så mycket gott i kylskåpet att man icke behöver gå till Kristus för att hämta, utan till kylskåpet. Man har det redan. Och det är farligt. Det är för att jag ska behöva Jesus som det plötsligt skär till och bromsarna är där så det riktigt gnisslar om det. För att jag ska behöva honom varje stund i livet. Alltså lagen visar mig Guds vilja. Och nu kan den, när jag älskar Jesus, så visar den mig Kristi vilja. Och det är därför som Paulus ständigt förmanar oss med hänvisningar till Herren Kristus. Sådan är Kristus, och vet du när du tror? Då svarar det där inne, ja, sådan ville jag vara. Och så beskriver lagen vidare, så gjorde Kristus. Och då svarar tron där inne, då vill jag göra det också. Förlåta min nästa för hans skull. Och så säger lagen, detta vill han, det gläder honom. Och då svarar det inne, då är det min glädje. Det är min glädje. Alltså han är med här när han är min herre, han som är evangelium. Och när evangelium fyller mitt hjärta, då är där inne något som svarar, hans bud är icke tunga. Det gör icke lagen, det gör han. För tunga är buden för alltjämt för min gamle Adam, som ständigt måste tuktas och näpsas med Guds lag. Men Gud vare lov för evangelium, som den beredvillighet som fridens evangelium giver, den finns också där. Ja, men frukterna då? Det måste väl bli frukter? Jajamensan, de kommer, frukterna kommer. Vi ska bli rika på rättfärdighetens frukt. Så står det i Filipperbrevet till Filipperna, första kapitlet. Men minns du fortsättningen? Så att ni blir rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud, till ära och pris. Den frukten kommer genom Jesus Kristus, inte genom mig, inte genom lagen. Och den länder Gud till ära och pris, inte mig till pris, så att jag kan berömma mig av de där frukterna. Därför håller Gud dem dolda så ofta. Dolda för mig. Och låter mig se så lite av dem. Ja, men ska vi inte förvandlas då till hans avbilder? Jo, underbart nog. Och det sker också. Vi är bestämda till det av evighet. Han som har känt oss i förväg har i förväg bestämt, står det, att vi ska bli hans avbilder, honom lika. Det ska vi bli. Och dem som han förut har bestämt, de har han kallat och här är enhip. Och de har han rättfärdiggjort. Han tänker härliggöra dem och nu är vi på vägen. Och nu är han den förstfödde bland många bröder för att vi ska bli honom lika. Du vet hur det är med barn som är sina föräldrar lika. Det syntes kanske inte i början, men åren går och de växer till. Och då ser man mer och mer vad de är lika. Vad du har blivit lik din mor, säger man till tösen. Men ser du, det vet biologerna, att den där likheten fanns redan från början. i en konstig molekyl som kallas DNA-molekylen och som du har i alla dina celler. Något av det underbaraste Gud har gjort och där han har programmerat in hur din kropp skulle växa och bli. Det är stort under att det kan ske. Det är likadant med Guds barn. När de föddes, då la han in i dem den blivande bilden av Kristus. Den som kommer att växa fram mer och mer genom åren. Den finns där redan ifrån början. Redan ifrån början. Ja, men hur går det nu till att bli honom lik? Det säger Paulus. Vi som är avhöljt ansikte skådar Herrens härlighet. Herrens som i en spegel. Vi förvandlas till hans avbilder. Från härlighet till härlighet. För det är ju Herrens ande som verkar. Inte lagen. Inte vi som skärper oss. Märk hur det här går till. Vi ser på Jesus i spegeln, evangeliets ljuvliga spegel. Och lever nära honom. Så nära att hans ljus nu faller ner över oss. Vi ser hans härlighet. Inte oss själva, utan honom. Och då förvandlas vi. När den lyser på oss, frälsarens. Vi ser det med obetäckt ansikte. Minns du vad det betyder? Det betyder att vi icke som judefolket söker honom genom lagen. Utan tar emot honom som gåvan. Det är det obetäckta ansiktet. Och då kan man ta emot, ser man på lagens vis, vad lagen kräver, allt det där som jag borde vara och göra och hinna med. Ja, då blir man endera får man kramp och spänner sig och anstränger sig och själen blir så trött. Eller också tycker man när man lyckas och då blir man högmodig. Och det är ännu värre. Nej, vi ser honom. Och då, vi ser honom från härlighet till härlighet. Inte min, så jag blir härligare och härligare. Utan det är han som blir det. Jag förminskas. Men han tillväxer. Vi ser mer och mer av detta. Hans ofattbara trofasthet. Han som inte tröttnar att förlåta. Inte tröttnar att hjälpa. Han som förvandlar våra misslyckanden till nyttiga lärdomar. Han som är hos oss i det djupaste mörkret och för oss upp ur det ibland på förklaringsberget. Ja, vi ser börja fatta djupet, det omätliga av hans kärlek, längden, höjden, djupet, bredden. Så förs vi från härlighet till härlighet och blir allt mera betagna och fångade och gripna och glada i honom. Och kan icke vara honom utan. Det är heliggörelse. Att förvandlas till hans avbild, ska vi säga nu till slut, det är icke bara julighet. Vad säger Paulus? Han säger, jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft. Och vem vill inte det? Har du bett om det? Jag har bett om det, ska jag tala om. Och vet du vad han svarar? Det står i fortsättningen, hans bönesvar. För Paulus visste det. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelses kraft och få känna delaktighet i hans lidanden genom en död sådan som hans. Det är ett sätt att bli honom lik. Och där finns alltså hans uppståndelses kraft. Mitt i lidandet, i sorgen, i mörkret, kanske i anfäktelsen. Vi är Guds barn, vi är Kristi medarvingar. Vad står det? Så sant vi eljest lida med honom för att också med honom bliva förhärligade. Så sant vi lider med honom är vi Guds barn. Vi står då under hans nåd. Det är så han utför sitt helgelseverk i oss. Inte så där att vi fick plocka de härliga frukterna och kunna lägga upp dem på en skål och fröjdas åt och titta på dem. Måla liksom ett stilleben. Så där som de gamla holländarna. När man inte fick någon frukt på vintern, du vet. Det gick inte på den tiden. Så målade man istället stora härliga tavlor. Och där låg alla de härliga frukterna. Och mitt i januari och februari kunde man sitta där. Och det vattnades i munnen när man såg det. Det finns de som skulle vilja se så på trons frukter. Men ser du, det kan du vara viss om. Det går icke. Och det är icke heller meningen att det ska kunna gå. Du ska icke kunna måla ett stilleben, en sån där tavla. Ja, hörni, vem av er här skulle kunna göra det? Och måla upp trons frukter, dina trons frukter. Bilden av din stora kärlek. Och din uthållighet och din tålamod och din ståndaktighet och din ödmjukhet. Kan du måla av den? Det är väl att du inte kan. Du vet att om du skulle vilja så får du se något annat. Du får se att äpplena är maskätna. Att där kryper högmod i dem. Och du får be om förlåtelse. Ser du, frukterna, helgelsens frukter, de är till för andra. De är till för andra. Och därför så är det nyckeln till helgelse. Det är inte att vi ber mycket om upplevelser, utan mer om uppgifter. Inte det där att vi ser oss om efter resultat i vårt hjärta och vårt liv, utan att vi ser oss om efter beredda gärningar som Gud har lovat att ska ligga där vi går fram genom livet. Inte det alltså att vi går och hoppas på stora uppenbarelser eller underbara erfarenheter i känslan, utan att vi hoppas på människor som vi kan hjälpa, tala med, tillfällen att få vittna. Eller att leda människor rätt genom kanske enkla, goda, vardagliga gärningar. Och händer det ingenting märkvärdigt, så kan vi vara vissa om att Gud vill välsigna och helga oss precis i de vardagliga plikterna. Och ge oss där alla de förtretligheter och små motgångar till övning av vårt tålamod. Och för att rensa oss, våra grenar, så att vi kan bära mera frukt. Det är underbart, vänner, att helgelsen är hans verk och inte vårt. Låt oss ta det dag efter dag ur hans händer. Här måste vi nu sluta. Kanske du inte alls har fått vad du behövde, kära vän. Då kan jag bara säga ändå, gå till Jesus, för han har det allsammans. Hur var det vi började? Han har för oss blivit visdom från Gud, rättfärdighet, helgelse och förlossning. Låt oss bedja. Herre, Herre, hur kunde vi någonsin tacka dig nog för allt det? Herre, giv oss av den stora tryggheten som vet att det är nog när vi har dig. Herre, låt oss sen se och ta emot ur din hand allt det som du vill ge. Vi begär ingenting annat, Herre, Herre. Utan låt oss bara förstå också när det smakar bittert. När det kräver av oss ödmjukhet och tålamod och uthållighet, att du är också där. Och hjälp oss att då inte se på buden och lagen och kraven, utan kunna se upp i ditt ansikte med all vår svaghet och all vår villrådighet, och också när vi skäms som värst kunna se upp i ditt ansikte, också när vi är tacksamma, när vi känner oss starka och glada, inte glömma att se på dig. Herre Jesus, tack för att vi har dig. Tack i evighet. Amen.